För er som är nya för kvällen kan jag väl säga bara att jag heter Olof. Kommer från Sverige. Och brukar väl beskriva mig som teolog och författare. Och diverse annat. Men ni får väl fråga efteråt om ni vill veta mer. Bokbordet kan ju pålysa om man vill kolla in vad jag har skrivit. Så finns möjlighet också att betala i den här lilla incheckningsreceptionen. Kan vara bra att veta. Men vi har egentligen två samlingar som hänger ihop nu, den här kvällen och imorgon förmiddag. Och en bra utgångspunkt för det som jag kommer tala om, det är det här ordet ur Filipperbrevet 3. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Det är ganska utmanande verser det här. Och om vi lite grann försöker ta in det som står, så är det ju ingenting man kan vara helt neutral inför. Första delen är väl i och för sig ganska lätt att hålla med om. Den är också utmanande. Det kommer ni att märka imorgon om inte annat, för då ska jag utlägga den aspekten. Att lära känna kraften från Jesu uppståndelse. Men sen säger Paulus med samma självklarhet att han vill dela Jesu lidanden. Han säger faktiskt det, han vill dela Jesu lidanden. Och så avslutar han dessutom med en ganska olutersk formulering. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från den döda, säger han. Kanske, ja. Alltså, ingenting tas för givet. Insatsen är hög. Födslovånderna är på riktigt. Och själva bönen som Paulus ber, ja, den verkar liksom framsprungen ur en längtan efter att på alla områden i sitt liv återspegla Kristus. Inte bara de trevliga delarna, de som vi kan uppleva som positiva, också väldigt naturligt, utan också de smärtsamma delarna, de svåra delarna av Jesu person vill Paulus återspegla. Man kan uttrycka det så här, han verkar längta både efter långfredag och påskdag på samma gång. Och jag tror ändå att det normala är att vi framförallt ser fram emot påskdagen. Men det finns en djupare teologisk sanning här, och det är den som jag vill utgå från ikväll. För Paulus skriver också i ett annat av sina brev att nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det som jag egentligen vill tala om ikväll, men också imorgon, det är att när Jesus lever sitt liv genom oss, det som Paulus säger här, då gör han det både som den korsfäste och som den uppståndne. Jesu liv yttrar sig både i den lidande Kristus och den förhärligade Kristus. Jesus är närvarande och vill vara närvarande både i motgång och i medgång, både i lidande och i härlighet. Och min tanke med de här två bibelstudierna som vi har då ikväll och imorgon, det är att egentligen fördjupa oss lite mer i de här två helt olika, kan man tycka, sidorna av det kristna livet. Och jag tror att det här både handlar om just det kristna livet, men faktiskt också om vem Jesus själv är. Att vi ska få lära känna Jesus lite bättre genom de här två passen. Det är i alla fall min bön och min förhoppning. Och vi kan ju gärna be en bön också tillsammans utifrån det här. Jesus, tack för att vi får samlas än en gång. Tack att vi får vara inför ditt ord. Tack att vi får vara inför dig själv. Nu ber vi, Herre, att sanningen och kraften i de här bibelorden ska få drabba oss. Herre, jag ber faktiskt att även vi ska kunna be det som Paulus ber i Filipperbrevet. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Herre, låt den här bönen och den här sanningen få beröra oss ikväll. Kom, helige Ande, och gör sonen känd för oss. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Lidelsen och korsvägen. Det är rubriken för ikväll. Och det innebär att vi ska fokusera på korset. Men det är också så här att normalt när vi talar om korset så fokuserar vi, eller i alla fall borde vi väl fokusera på korset som platsen för Guds seger. Jesu död på korset innebar en evig seger över syndens och dödens och djävulens makt. Det bör vi predika och hålla högt. När vi talar om korset här ikväll så kommer inte fokus att ligga där. Utan ikväll kommer fokus ligga på korset i våra egna liv. Alltså hur korset och korsets mönster får sätta sin prägel på var och en faktiskt som vill vandra i Jesu fotspår. Korset i mitt eget liv. Och den ganska självklara utgångspunkten för det är ju Jesu tal om att bära sitt kors och följa honom. Och vi ska läsa den texten, Lukas 14. Där Lukas skriver att stora skaror gick tillsammans med honom. Och han vände sig om och sa till dem: om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Det finns mycket här man kan studsa till inför i den här texten. Och jag är rätt säker på att det är just det som är meningen. Vi ska studsa till inför det som står här. Lukas är ju noga med att betona att folkskarorna som följer efter Jesus är stora. Det är många som följer Jesus. Men det Jesus säger här måste ju rimligen ha liksom för avsikt att minska de skarorna, eller hur? Det här säger man inte för att få fler efterföljare. Det här säger man för att få färre, om man ska vara lite krass. Och man kanske kan uttrycka det så här: Jesus verkar egentligen inte så intresserad av de nyfikna, nyskärriga. Han är inte ens särskilt intresserad av sympatisörerna. Självklart får även de följa honom, men det Jesus verkligen längtar efter, det är discipler. Och det är någonting annat. De nyfikna finns alltid. Sympatisörerna kan ju vara härligt när det är medgång. Men det Jesus söker efter, det är discipler. Människor som vill följa honom, oavsett vad det kan kosta. Och Jesus är tydlig med att lärjungaskapet, discipleskapet, det kännetecknas av en obrottslig lojalitet mot Jesus själv. Om vi ser till Jesu undervisning i övrigt så måste vi väl på något sätt tolka honom lite, kanske inte helt bokstavligt, när han säger att vi ska hata våra nära och kära. I bergspredikan säger han ju att vi ska älska till med våra fiender. Så jag tror inte vi ska helt plötsligt göra en stor lära av att vi ska hata våra nära och kära. Man kan också översätta det här uttrycket på ett annat sätt som mer handlar om att vem man sätter främst. Och jag tror att det är just det som är Jesu poäng. Om du och jag hamnar i en situation där vår lojalitet till Jesus riskerar att hotas av det inflytande som till exempel våra familjemedlemmar eller vänner utövar på oss, ja, då förväntar sig Jesus att om vi är hans discipler, då är det hans vilja som ska väga tyngst. När vi ställs i den valsituationen, Jesu vilja eller min kones vilja, Jesu vilja eller mina barns vilja, Jesu vilja eller mina vänners vilja, ja, då säger faktiskt Jesus att han förväntar sig att de som följer honom, de låter honom ha sista ordet. Att vara Jesu discipel, det är att ha honom både som herre och som frälsare. Som vår högsta auktoritet både i stort och smått. Och det är utmanande. Det är väldigt utmanande. Sen är ju Jesus en god herre. Det kan vi behöva säga också. Han har höga anspråk, men han har det också utifrån att han är en god herre. Men det blir ju värre. Det här var bara början och det är kanske illa nog kan man tycka. Det som nog var mest chockerande för Jesu ursprungliga åhörare, det var nog det här: den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Vi ska vara medvetna om att när Jesus säger det här, då var ju alltså de första personerna som hörde det här fick en väldigt konkret bild på näthinnan omedelbart. För de hade ju sett det här. De hade sett korsfästelserna. De visste att korsfästelsen, det var ockupationsmaktens sätt att statuera exempel på sina underlydande. Det var en avrättningsmetod som var så grym, så förnedrande, att den inte praktiserades på romarrikets egna medborgare. Det var slavarnas död, de ockuperades död. Och att bära sitt kors, det var ju samma sak som att gå döden och förnedringen till mötes. Och så säger Jesus att den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Det här är, som någon har sagt, den minst manipulativa inbjudan som någon andlig ledare någonsin har gett sina efterföljare. Det är verkligen motsatsen till manipulation. Det är nästan han ber folk att inte följa honom, nästan. Eller framförallt det han gör är, säger, count the cost, beräkna priset. Är du beredd att betala det här? Det är vad jag förväntar mig av mina discipler. Och någonstans tänker jag att alla vi som sitter här behöver bara få stanna upp inför den utmaningen, den kraft som ligger i den här inbjudan. Och det jag har tänkt göra nu, det är att vi ska gå på upptäcktsfärd, på korsets väg. Det låter kanske inte som enbart uppmuntrande. Men tillbaka till den första bönen vi bad. Det här är också ett sätt att lära känna vår mästare. Han är den korsfäste och uppståndne. Nu ska vi få lära känna honom som den korsfäste. Och vi ska få börja göra det utifrån en av Jesu första discipler. Nämligen Paulus. Aposteln Paulus. Han är en av de personer som har betytt allra mest för att formulera det man kan kalla för den kristna kyrkans lärogrund. Han har efterlämnat skrifter efter sig, 13 brev, som genom Guds nåd har blivit en viktig del av vår kristna bibel. Och även Lukas, som skriver apostlagärningarna, tar ganska mycket utrymme för att skildra Paulus missionsresor. Han var en viktig person i den tidiga kyrkan. Och en av de saker som slår en när man läser apostlagärningarna, det är att Paulus hade fått vara med om ett väldigt omvälvande gudsmöte som verkligen vänder upp och ner på hans liv. Och det är så många som 3 gånger som man får läsa om det gudsmötet i apostlagärningarna. Vid ett av de tillfällena får vi veta att Jesus säger de här orden till sin nyomvända apostel. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Det här är alltså bland det första som Paulus får veta. Det är inte efter några år som Jesus börjar säga att, men by the way, det finns en baksida av det här också. Utan han börjar där. Jag vill förvandla ditt liv. Jag vill ge ditt liv en helt ny inriktning. Det kommer kosta. Det kommer vara smärtsamt. Och vi ser alltså att själva lärjungakallelsen formuleras inte bara som att leva för Jesus, utan också att lida för Jesus skull. Och vi ser det här när vi läser i Paulus brev. Och jag skulle kunna ge många exempel, men jag tror att det sammanhang där det här blir allra tydligast är andra Korintherbrevet. Som på ett sätt är kanske Paulus mest personliga brev. Han genuint brottas också i sin kommunikation med församlingen i Korint. Och en del av det är att han också på ett väldigt självutlämnande sätt talar om för korintierna hur hans vardag faktiskt ser ut som apostel. Och det är ingen semester direkt. Så här skriver han. Jag har arbetat mer än de flesta, suttit i fängelse mer än de flesta, fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 minus 1 slag, 3 gånger har jag slitit spö, 1 gång har jag stenats. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit omkring på det öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror i floder, faror från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar, faror i säder, i öknar och på havet, faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Till allt detta kommer det som trycker mig varje dag. mina bekymmer för alla församlingarna. Ingen är svag utan att jag är svag. Ingen kommer på fall utan att jag prövas som i eld. En speciell redogörelse. Men det som är så tydligt, tycker jag i alla fall, när man läser andra Korinthierbrevet, är att de här lidandena som Paulus beskriver, både här och i andra delar av brevet, de har en direkt koppling till hans fällskap med Kristus. Det är alltså inte så att Paulus genom sin kallelse har råkat få det så jobbigt. Så skulle man kunna se på saken. Alltså att de här svårigheterna i tjänsten är en slags oväntad bieffekt. Någonting som Paulus lika gärna hade kunnat vara utan. Nej, visserligen så aktar sig Paulus noga för att glorifiera lidandet. Det gör han inte. Han säger inte att det är roligt att lida. Han är tydlig med att den kamp som han står i, den hör faktiskt samman med hans disippelkallelse. Den hör samman med hans apostoliska tjänst. Och man kan till och med säga att det är när Paulus ska argumentera för att han är en sann apostel, en sann Jesu efterföljare, en ambassadör för Kristus. Och det var något som man ifrågasatte i Korintförsamlingen. Ja, det är just då han lyfter fram det här med lidandena som sin huvudargumentation egentligen. För att visa att jag är en sann Kristi apostel. Se på mina lidanden. Man kan alltså säga att lidandena, det är det kvitto som Paulus håller fram för att visa att han verkligen är sänd av Gud. Ett kvitto på att han lever enligt Jesu kallelse att bära sitt kors och följa efter honom. Och det leder ju ofrånkomligt till slutsatsen att det Paulus talar om måste ha också med våra liv att göra. Om lidandena är ett kvitto på att Paulus är en sann lärjunge, en sann apostel, ja, då är det här någonting vi alla ska räkna med som en del i våra kristna liv. Att det finns ett korsmönster i varje kristen människas liv som är en av de tydligaste konsekvenserna av att vi har ställt oss till Guds förfogande. Om vi nu har gjort det. I ett annat av sina brev uttrycker Paulus det så här. Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Det här handlar inte bara om Paulus. Det här handlar om oss alla. Det var ju det här som fick Martin Luther att säga att ett av den sanna kyrkans viktigaste kännetecken, det är faktiskt att den lider. Luther har 7 kännetecken på den sanna kyrkan och ett av dem är att den lider för sin tros skull. Den kyrka som inte lider är inte en sann kyrka. Det kan ju låta lite märkligt på ett sätt. Det är väl ganska få av oss som känner igen oss i den typ av erfarenheter som Paulus sätter ord på. I alla fall då här i andra Korinthierbrevet. Fängelsevistelser, spöstraff, skeppsbrott. Det är inte vardagen för en kristen i Norge, inte i Sverige heller. Men jag tänker att det här egentligen, även för Paulus, bara är toppen på ett isberg. För själva mönstret, korsets mönster, det går långt mycket djupare än de här, så att säga, ganska extrema exemplen. Och det innebär också att korset egentligen inte bara handlar om fysiskt lidande, snarare tvärtom. Jag skulle tro att för de flesta av oss så är korsets mönster kanske snarare en sån sak som ensamheten som ligger i att tro på Gud i en sekulär miljö. Att vara en outsider. Missförstånden som vi möter för att vår världsbild, våra prioriteringar är så annorlunda jämfört med våra vänner och arbetskamrater som inte delar tron. Och jag vet att det här också är en mycket reell frestelse, för risken är ju att vi på grund av smärtan i den annorlundaheten väljer att tona ner vår tro. Lägga undan våra värderingar. Anpassa oss. Kampen vi kanske har att kämpa mot vår egen fallna natur, det som Bibeln kallar för köttet. Ja, men det är också en del av korset. Och det är på just den klassiska själavårdande sanningen att så länge du kämpar med ditt kött ska du i alla fall vara tacksam. Den dag du inte längre kämpar, då har du ju gett upp. Vi kan våndas över att vi inte är syndfria, att vi fortfarande har vår kamp på olika sätt. Men så länge det är en kamp så erkänner jag ju att det är ett problem. Men det är också en smärta i det. Det är en smärta att ha ett problem och se det som ett problem. Ibland finns frestelsen där att bara säga att nej, men det är lugnt, jag behöver inte bry mig. Jag kan bara följa med strömmen. Korset handlar om att säga att nej, men jag står fast. Jag vill följa min Herre, vad det än kostar. Det finns ett utanförskap, en skam, en förvirring som hör samman med att vara Jesu Kristi discipel. Ett lidande som hör samman med att inte bli förstådd, att inte bli accepterad, att inte bli älskad. Och det kan möta oss på arbetsplatsen, det kan möta oss i skolan, det kan möta oss i samfundet i stort. Det kan också möta oss i den kristna församlingen. Inte minst många, tror jag, som fungerar som kristna ledare har upplevt det ganska tydligt att det finns en kamp också med att i kyrkan stå upp ibland för det som har med Guds rike att göra. Det låter ju hemskt, men det är en ganska vanlig erfarenhet. Paulus talar ju själv om det, hur han sliter med bland annat falska bröder. Men Korintförsamlingen var ju ett exempel på sanna bröder som hade vänt honom ryggen. Jag ska återkomma till det här. It ain't over yet. Men jag tänkte bara börja med att säga nu att när vi möter den här typen av reaktioner så säger faktiskt Bibeln att det är precis som det ska. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Det är Jesu ord. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen och därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig kommer de också att förfölja er. Har de bevarat mitt ord kommer de också att bevara ert. Jag tror att orsaken till det här har att göra med det jag var inne på redan i början. Nämligen att detta att vara Jesu discipel handlar om att ha honom som sin högsta lojalitet. Sin främsta lojalitet. Och det som sticker så mycket i ögonen på den värld som har vänt Gud ryggen, det är just det. Att vi har en annan lojalitet än majoriteten av människorna har. Att vara kristen är väl okej, till exempel. Bara vi håller det för oss själva och inte låter det få fel konsekvenser. Eller hur? Ja, men man får vara kristen i Norge eller Sverige. Men man ska helst hålla det lite för sig själv. Och det får inte få för provocerande konsekvenser. Ja. Det blir allt tydligare i vårt samhälle att vi blir accepterade som kristna. Om och endast om vi inte har någon avvikande mening från det som just nu är politiskt korrekt. För så snart som vi i ord eller handling börjar visa att vi har en annan lojalitet än det sekulära samhället, ja, då blir vi både motarbetade och utstötta i många sammanhang. Och det har att göra med att vi visar med det att vi har en annan herre. Vi tillber andra gudar eller en annan gud än vårt samhälle tillber. Det finns många avgudar i världen. Och vi har sagt nej till dem och sagt att ja, men jag följer Jesus. Det provocerar. Förutom att det här är ganska jobbigt så är det också väldigt otacksamt. För det är någonstans så här att om vi fick välja vad vi skulle lida för som kristna, om nu den liksom möjligheten fanns att välja, då vill de flesta av oss lida för det som är evangeliets kärna, eller hur? De riktigt viktiga frågorna för Jesus, vår tro på Jesus. Det är det vi vill lida för om det är någonting vi ska lida för. Och det finns naturligtvis delar av världen där det är just där striden står. Men genom hela kyrkans historia har vi faktiskt kunnat se ett annat mönster. Och det är inte i första hand är det som man som troende positivt säger ja till som skapar förföljelse. Nästan alltid är det man på grund av sin tro känner sig tvungen att säga nej till som skapar förföljelse och vrede hos andra. Det är bara att titta på det gamla romarriket. Det var inget större problem för kejsaren i Rom eller någon annan för den delen att man trodde på Jesus. Jag menar, folk trodde på nästan vad som helst i romarriket. Det fanns många gudar och alternativ på den religiösa marknaden. Om man råkade säga att jag tillhör Jesus, fine. Det brydde man sig inte om. Däremot, när det visade sig att just de här som tillbad Jesus vägrade att be till kejsaren och sa nej till kejsarkulten, då blev det någonting helt annat. Och många kristna brändes på bål som facklor. Inte för att de trodde på Jesus, utan för att de vägrade tillbe kejsaren. Eller när de opponerade sig mot sådana sedvänjor som slaveriet eller att man satte ut oönskade barn i skogen. Vet ni att mängder av kristna har blivit avrättade för att de kämpade mot sedvänjan att sätta ut oönskade barn i skogen? Och jag vet inte vad ni säger, men det finns något ganska kusligt med de här exemplen. Det är att, ja, visst finns det paralleller till vår tid. I den postmoderna kulturen förväntas alla bekänna sig till sanningen att det inte finns någon sanning. Och så länge du gör det så är allt ganska okej. Du får till och med tro på Jesus. Men när du börjar säga att Jesus inte bara är en av många vägar utan faktiskt den enda vägen till frälsning, ja, då blir det någonting helt annat. Det väcker irritation. Människor blir obekväma. Vissa blir riktigt arga. Och när det gäller andra värderingar och sedvänjor så är det ganska uppenbart att om man börjar problematisera att det som i Sverige utförs 35 000 aborter varje år, ja, då får man många ovänner. Eller om man faktiskt säger att heteronormen, som det heter numera, faktiskt är någonting ganska bra, någonting som vi kan ha skäl att bevara. Det finns en tanke med hur vi är skapade som män och kvinnor. Det är inte bara att folk tycker att nej, men nu håller vi inte med varandra. Det väcker också den här vreden, en verklig vrede. Jag tänker att vreden och hatet, det är just uttryck för att här är det någonting större som sker. En kollision mellan gudar. Och det vi kan läsa om i dagens texter är alltså att den här typen av reaktioner, det är precis vad vi ska vänta oss. Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Det betyder självklart inte att vi ska söka förföljelsen. I många lägen ska vi nog göra vad vi kan för att undvika onödiga konfrontationer. Paulus, eller nej, det är inte Paulus. Jesus säger det här. Vi ska vara listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Men ibland har vi faktiskt inget val. Ibland måste vi tydliggöra vad vi som kristna också behöver säga nej till. Och då får vi trots allt hämta tröst i att Jesus själv, han blev faktiskt till och med dödad på grund av sin kompromisslösa hållning kring sanningen och kring vem han själv var. Kom ihåg vad jag har sagt, det säger Jesus. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig kommer de också att förfölja er. Har de bevarat mitt ord kommer de också att bevara ert. Jag kommer aldrig glömma en film jag såg som handlade om kyrkan i Kina. Och det här gick tillbaka till den gamla kulturrevolutionens dagar och de som sattes i fängelse och fångläger i vissa fall under flera decennier under den perioden. Jag minns särskilt en man som hade suttit 20 år i arbetsläger, en pastor. Bakgrunden var att på torget i hans by hade man satt upp ett stort porträtt av ordförande Mao, som man i det läget i princip gudomlig förklarade. Och då var det så att alla bybor förväntades höja sin näve åt som ett tecken på sin hyllning och faktiskt sin tillbedjan av ordförande Mao. Och när mannen sa att det var ju otänkbart för mig. Jag tillhör ju Jesus. Det är bara Jesus som är min herre. Hur skulle jag kunna höja näven som hyllning till Mao? För det fick han 20 år arbetsläger. Jag tänker, hur skulle vi tänka där? Nu är man lite pragmatiska. Ja, men vadå? Jag kan höja näven så säga, i mitt hjärta tror jag på dig Jesus. Eller hur? Smidig lösning. Inga arbetsläger. Den här mannen var otänkbart. Helt otänkbart. Jag kan inte förråda min herre. Och han strålade av sin herre. Och jag tänker på Uppenbarelseboken 13. Åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron må höra. Om någon måste gå i fångenskap, ska han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, ska han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Det är ganska, på ett sätt, fruktansvärda verser där. Men sanna verser. För de handlar ju om vad som finns i våra hjärtan. Hur ser vår lojalitet till Kristus ut? Johannes är inte ute efter att hitta smidiga vägar att slippa. Han säger, om någon måste gå i fångenskap, ja, men då må han gå i fångenskap. Till och med om någon måste dödas med svärd, ja, då ska han dödas med svärd. Och det som det här ytterst avslöjar, det är våra hjärtan. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Det är skakande. Om vi mot den här bakgrunden vänder tillbaka till andra Korinthierbrevet, så kan vi se att det vi talar om här faktiskt skymtar fram också i Paulus kamp med korintierna. Det finns många saker att titta på. En sak som man kan säga om Paulus är att han var besvärlig på flera sätt. Och ett av de sätt han var besvärlig på var att han gjorde bara det han verkligen upplevde att han skulle göra. Det han upplevde sig kallad till. Det han upplevde Guds sanktion för att göra. Det innebar i Paulus fall att han satsade inte så mycket på att marknadsföra sig själv. Det ska man ju göra idag. Man ska marknadsföra sig, bygga sitt CV och ta sig fram på det sättet. Paulus är inte så intresserad av det. Och det gör att han hamnar lite grann i onåd hos korintierna. Det verkar i grunden handla om att han har ändrat sina resplaner. Han hade helt enkelt sagt att han skulle besöka dem. Och sen verkar det som att Gud gav honom andra direktiv. Och då följer Paulus det han upplever som sin kallelse i det fallet. Och då väcker han irritation hos korintierna. Det är också så att i Korint har man en del andra förkunnare som verkar egentligen mer karismatiska och liksom lyser väldigt starkt. Och Paulus, han verkar inte lysa riktigt lika starkt när de ska jämföra honom med sina favoritförkunnare. De som följer PR-konsulternas råd, kan man väl tillägga. Och det Paulus säger att, ja, men den här härvan av missförstånd, av misstänkliggöranden, det är också en del av korset. Så här säger Jesus i sin dialog med Nikodemos: vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Det här står säkert för många olika saker, men jag tänker att det står bland annat för den här heliga oberäkneligheten som finns hos den som låter sig ledas av anden. Den som har Herren som sin högsta lojalitet kommer inte alltid matcha omgivningsförväntningar. I Paulus fall just här var det ju förväntningar av att de skulle få ett besök av sin grundare. Och så ställer han in med hänvisning till att Gud har kallat honom att göra någonting annat just nu. Och så faller han i onåd. Men jag tänker att en central del i att vara Jesu lärjunge är ju just att han vill öva oss i avhängighet av honom. Det behagar Gud när hans folk är avhängiga av honom. Tänk på ökenvandringen. Israels folk i öken. 40 år, eller hur? Som ett straff för att de inte hade gjort det Gud hade sagt till dem. De hade alltså varit olydiga. Men vad gör Gud i öknen? Jo, han övar sitt folk i lydnad. Han visar sig som en molnstod på dagen och som en eldstod på natten. Och då är det så att folket får bara röra sig när molnstoden eller eldstoden rör sig. För de slår läger. Och ibland så är det så att efter bara ett par dagar så rör sig molnet vidare och då är det bara att traska på. Någon gång stannar de flera år på samma ställe. Snacka om att vara avhängig. Och det är det som är poängen. Gud övar sitt folk i en obrottslig lydnad och lojalitet mot sin herre. Det är inte något som bara gäller i Gamla testamentet. Gud längtar efter ett folk som följer honom, vad det än innebär, vad det än kostar. Och det gör att vi ibland kommer få vägledning som inte riktigt stämmer med ett mänskligt tänkande. Som inte sammanfaller med alla kloka råd vi får utifrån en allmän humanistisk världsbild. Och det var just det som Paulus praktiserade, det livet. Och för det får han människor emot sig, både i Korintförsamlingen och på en hel del andra håll. Nu ska vi stå upp och sjunga en sång innan vi går vidare på korsets väg. It ain't over yet. Korset handlar alltså om lidande. Det handlar om oberäknelighet. Det kan handla om ensamhet. Det handlar också om sårbarhet. När vi liksom släpper på prestigen, när vi inte låter den världsliga visdomen styra oss, mänskliga avvägningar styra oss, då gör vi oss också sårbara. Ett utmanande exempel på det här, det finner vi i andra Samuelsboken i Gamla testamentet. Där talas det om kung David, som blir så hänförd när man för in Guds förbundsark i Jerusalem. Så det är så att han bara börjar dansa vilt inför arken. Bara med en tunn linneklädnad på sig. Känner ni igen den berättelsen? Han är så hänförd och tacksam över det som sker, att han lägger undan all prestige, all konungslig värdighet, och bara hänger sig för sin herre. Så kommer han ju hem då till sin fru, Sauls dotter Mikal, och möts av en sarkastisk hälsning. Hur härlig har inte Israels konung visat sig idag, då han blottat sig inför ögonen på sina tjänares slavkvinnor, så som lössläppt folk gör. Tack för det välkomnandet. Men vad det här handlar om är att Mikal såg inte till Davids hjärta. Hon såg inte till det stora i att kungen på en sån här dag faktiskt kunde få hänge sig inför den Gud som han faktiskt älskade av hela sitt hjärta. Och vi vet det från Psaltarens psalmer. Han älskade Herren av hela sitt hjärta. Det var inte det Mikael såg. Det hon såg, det var en man av ställning som gjorde bort sig inför hela folket. Eller hur? En loser som gjorde sig sårbar med risk för att förlora status i de sammanhang där makt och prestige och respektabilitet är så viktig. Jag tänker att det gör den här berättelsen till väldigt utmanande. För det är så lätt att vi styrs av just de sakerna. Makt och prestige och respektabilitet. Men korset handlar inte om det. Korset handlar om att klä av sig. Att dela den utsatthet, den sårbarhet som ligger i att inte ha någon annan lojalitet än Herren själv. Och jag tänker, om man rör sig lite i maktens korridorer, Men det politiska spelet, det ständiga kalkylerandet. Vad ger det här för fördelar? Vad ger det här för möjlighet att kanske krossa den personen så att jag kan ta mig fram? Ja, det var just den vägen som Jesus inte gick. Han som hade all makt och som valde korset. Och det är korset vi talar om ikväll. Han kallar oss att ta vårt kors och följa honom. Vad det än kostar, i prestige, i misstänkliggöranden, i fördömanden, i vrede. Och det här är inte ens en bieffekt av att vi följer Jesus. Det är en del av poängen. Vi har en annan herre. Vi har läst lite ur andra Korinthierbrevet. Nu ska vi läsa ett till avsnitt. Andra Korinthierbrevet 12, vers 7-10. För de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. 3 gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred. Men han svarade, min nåd är allt du behöver. Jag i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Det är ett ganska omdiskuterat bibelavsnitt. En av de saker man har diskuterat, tror jag, alla tider, det är vad den här taggen egentligen är för något. Vad är törntaggen för någonting? Paulus säger ju inte uttryckligen det. Vissa har gissat att det handlar om sjukdom. Enligt Galaterbrevet tycks Paulus ha lidit av någon form av ögonsjukdom. Men om man ser till resten av andra Korinthierbrevet så tycker jag faktiskt inte att det verkar särskilt rimligt. Både före och efter det här stycket talar Paulus om den förföljelse och det lidande som han får möta i sin tjänst som apostel. För att han följer sin herre. Ingenstans talar han om sjukdom. Det är också så att i gamla testamentet så används det här uttrycket om Israels fiender, att de har blivit en tagg i sidan på Israel. Men aldrig om sjukdom. Så jag tror att det Paulus talar om här är sina motståndare. De som motarbetar honom i hans tjänst för Kristus. Den förföljelse och det lidande som han får möta i sin tjänst som apostel. Så tänker jag kring det. Men så finns det också en annan sak som kan förbrylla oss i den här texten. Och det är den här responsen som Paulus får i sin bön. Det står ju uttryckligen att det onda som Paulus kämpar med är en Satans ängel. Det har alltså sitt ursprung hos djävulen. Så det är ingen tvekan om att det här är någonting genuint ont. Och ändå får han responsen från Herren. Min nåd är allt du behöver. Hur kan det komma sig? Ja, utan att säga att jag har hela svaret på den frågan, så tänker jag så här att om det är så att Paulus möter det här lidandet för att han följer Kristus, så ger det i alla fall en ganska naturlig förklaring till varför Gud inte bara lyfter av honom lidandet. Om det är så att Gud tillåter Satan att angripa Paulus för att det är en del av hans apostoliska tjänst. Han är en frontsoldat på fiendens territorium. Det är klart det blir kamp. Och det kan man inte bara lyfta av hur som helst. Istället så blir Jesu hälsning till sin apostel. Jag ska bära dig. Min nåd är dig nog. Du ska inte gå under. Men det kommer att kosta. Och det är det Paulus skriver. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Paulus är ju inte masochist. Han tycker inte det är roligt i sig att ha det jobbigt. Det är inte en kristen syn på de här sakerna. Men när det är för Kristi skull kan det faktiskt vara värt det. Det djävulen attackerar när han sänder förföljare i Paulus väg, det är inte bara Paulus som person. Då hade Gud kanske till och med svarat annorlunda på bönen. Det vet vi inte, men det är fullt möjligt. Men nu är det hans apostoliska tjänst som angrips. Det Jesus gör genom honom. Fienden på ens pejlar in, vad är det Gud gör? Och den slår på det Gud gör. Och då går det hand i hand, tjänsten och lidandet. Precis som det gjorde för Jesus. Och jag tror att det här är ett ganska allmängiltigt mönster. Jag tänker också på det här ordet om, ni vet, antikrist, som är ett av fiendens många namn. Ordagrant betyder det mot eller istället för Kristus eller smörjelsen. Det Gud gör, Guds verk. Fienden slår på Guds verk. Karl-Erik Salberg, som är präst i, eller var präst i Svenska kyrkan, han är missionär nere i Tanzania nu i sin pension. Han brukar säga så här, att när Gud bygger en kyrka bygger djävulen ett kapell. När Gud bygger en kyrka bygger djävulen ett kapell. Det finns liksom en nästan direkt korrespondens, att när Gud gör någonting så kommer också attackerna. För fienden ser vad som sker. Det betyder inte att djävulen är starkast. Det betyder bara att kampen är en del av paketet. Och det här ser vi så tydligt också när vi läser andra Korinthierbrevet. Vi tänker ju ofta, eller i alla fall önskar ofta, tror jag, att livet ska fungera som evolution. Vi har det jobbigt, men det blir lite bättre och bättre hela tiden. Så vi går igenom en tuff period och sen räknar vi med att, ja, men sen slipper vi det och det blir bra. Jag säger inte att det inte kan vara så, jag säger inte att vi inte får önska det. Men det jag säger är att det är inte det mönstret vi möter i Paulus liv. Där ser vi att lidandet och kraften går hand i hand. Döden och uppståndelsen går hand i hand. Ju mer som vi får erfara av härlighet, desto mer kanske vi också får erfara av förnedring. Ju mer vi får uppleva av smörjelse, desto mer får vi kanske också uppleva av motstånd. Och det är det som är korsets mönster i varje troendes liv. Och jag tror att det är oerhört viktigt att vi är klara över att det Paulus talar om i de här texterna, det är inte vilket lidande som helst. Utan det är faktiskt det lidande som sker för Kristi skull. Det är alltså motgångar som möter oss för att vi är kristna. Det är det som är korsets mönster i våra liv. För det lidandet, det har den unika funktionen att föra oss närmare Jesus själv. Det är en konsekvens faktiskt av att vi följer efter honom. Och just därför är det också en hjälp att identifiera oss med honom. Och jag tänker, här börjar vi röra oss nära den verkliga hemligheten i de här texterna. Hur kan man glädja sig åt lidande? Jo, därför att apostlarna och kristna i alla tider har upptäckt att Jesus står faktiskt där och möter dem. Det var inte så att Jesus var frånvarande i lidandet. Han fanns mitt i det, för han är en lidande herre. En del av pastorerna i Kinas kyrka som har utsatts för tortyr och allt möjligt talar om Getsemanegåvan. Att mitt i det djupaste mörkret mötte de Herren. Och man kallar det för Getsemanegåvan. Det man inte kan få erfara utan att också få smaka på lidandet. Dietrich Bonhoeffer, som har skrivit en fantastisk bok som alla borde läsa, som heter Nachfolge, efterföljelse. Han skriver så här: korset är inte en olycka som drabbar oss. Det är det lidande som för oss in i det direkta personliga förhållandet till Jesus Kristus. Korset är inte något som plötsligt råkar hända oss. Det är nödvändigt. Korset har inget att göra med det naturliga lidandet. Det hör ihop med vår gemenskap med Kristus. Korset är överhuvudtaget inte bara lidande, utan det är att både lida och bli förkastad. Och det på grund av Jesus Kristus. Inte på grund av några andra omständigheter eller bekännelser. Korset är inte en olycka som drabbar oss. Det är en konsekvens av att vi lever i ett nära fällskap med Kristus. Jag tror att det är det här som är bakgrunden till Paulus ord i Romarbrevet 8. Där han säger så här, att vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa för de som är kallade efter hans beslut. Till de som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. När man läser de här två verserna tillsammans verkar det ju vara så att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. För att det lidande som de möter när de bär sitt kors och följer Jesus faktiskt formar dem till Kristi likhet. Poängen ligger just i identifikationen med Kristus. Att man blir formad till hans sons bild. Det är det som gör lidandet meningsfullt. För även om lidandet i sig är fruktansvärt, så förenar det mig med honom som jag älskar. Den korsfäste mästaren. Och ingenting kan ju vara större för en discipel än att bli formad efter sin mästares bild. Det är därför Paulus kan säga att han gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Antagligen är det väl också därför som Paulus i Filipperbrevet 1 talar om lidandet för Kristus som en nåd. Kan man också kalla en paradox. En nåd att få lida för Kristus. Ibland undrar jag om vi befinner oss på samma planet. Paulus och vår tids kristenhet i västvärlden. Men det han säger att det här är ett sätt att fördjupas i mitt fällskap med Herren. Ja, så är vi tillbaka till den här frågan då. Lukas 14. Vill du vandra korsvägen tillsammans med mig, säger Herren. Vill du bära ditt kors och följa mig, vart jag än går, vilka konsekvenser det än får? Är jag beredd att göra avkall på alla andra gudar, alla andra lojaliteter, alla andra ideologier som vill konkurrera med Kristus, eller åtminstone göra honom mindre i våra liv? Reducera honom till någonting hanterbart som jag kan plocka fram när det passar mig. Men då är han ju inte herre längre. Då är han bara en av många avgudar. Användbar, ja. Men ingen frälsare. Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike, säger Jesus. Men han säger faktiskt också det här. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Den inbjudan står kvar. Och det är faktiskt samma inbjudan som den vi har talat om ikväll. När vi bär vårt kors och följer honom, så får vi också ta på oss hans ok. Och han ska vara med oss alla dagar till tidens slut. Nu ska vi be. Jesus. Herre, det finns någonting outhärdligt över de här bibeltexterna. Men det finns också en sanning här som skär så djupt och så sant, så rätt. Herre, jag ber att du hjälper oss att öppna våra hjärtan för vad du ville säga ikväll. Herre, ingen av oss kan frivilligt hänge oss åt lidande. Men vi vill, tror jag, många av oss, hänge oss åt dig. Och då ber jag också att du ger oss kraften att bära det lidande som hänger samman med att följa dig. Förlåt oss, Herre, när vi har tagit den enkla utvägen i situationer där vi faktiskt borde ha stått kvar och burit korsets smärta. Förlåt oss när vi har talat illa om och kanske förlöjligat andra kristna syskon som vi tycker har varit dårar, när de faktiskt har varit dårar för dig. Hjälp oss, Herre, precis som Israel i öknen, att vara avhängiga av dig. Gå dit du går och ingen annanstans. Sätt din stämpel på våra liv, Herre. Du som är den korsfäste frälsaren. Det ber vi i ditt namn, Jesus. Amen.